Lantbrukspodden presenteras i samarbete med Tamas rundbalsnät och pressgarn, Tama Net Plus och Tama Twine Plus. De är lösningar för lantbrukare och maskinstationer med höga krav och säkerställer tillförlitlig balning. Mindre stillstid, perfekta balar. Besök tamaskandinavia.se för att läsa mer eller kontakta din lokala återförsäljare.
Ska jag vara riktigt tillspetsad så kan jag uppfatta att det har inte minst på central nivå i tjänstemannagrupperingar men kanske även i förtroendemannaled funnits någon lite idealiserad syn på lokalavdelningen med återigen en förväntan om att det ska ske ideella under.
LRF står inför sin största organisationsförändring hittills när kommungrupper ska ersätta lokalavdelningarna. Men är det en nödvändig förändring och vilka kommer skillnaderna att bli? I Lantbrukspodden intervjuar lantbruksreporter Göran Berglund LRF-profilen Peter Borring som varit med och drivit på förändringarna. Han tycker att förslaget Framtidens folkrörelse är för radikalt och undrar hur lokalavdelningarnas värde ska tas tillvara. Kanske kan ett nätverk av kontaktpersoner på landsbygd vara lösningen.
För att grotta i det här så har jag tagit mig till Skänninge och träffar Peter Borring. Presentation överflödig tänkte jag säga först, men lite får du väl säga om det själv.
Peter Borring då, före detta ordförande i LRF Östergötland för ett antal år sedan och numera glad LRF-medlem och engagerad i framförallt kommungruppen då. Lantbrukare här ute på slätten och på lite olika gårdar runt omkring.
Ja, att säga att du är en välkänd LRF-profil är väl ingen överdrift. Många har varit i kontakt med dig i olika sammanhang. Och anledningen till att jag ville prata LRF-organisation med dig, det är att det är en fråga som engagerar dig. Och du var med när allt det här arbetet startade 2018, för då var du fortfarande regionordförande. Kan du berätta lite om den inledningen till det vi ser nu?
Ja, nej, men då hade man, det var ju en rätt så rejäl ansats som LRF gjorde där att köra igenom, olika regioner gjorde säkert på olika sätt, men i Östergötland så hade vi ett antal nedslag där vi samlade lokalavdelningar på olika platser runt omkring i regionen och körde rätt så rejäla dyningar och processer där vi diskuterade utifrån ett antal processfrågor då hur man såg på hur framtidens folkrörelse och framtidens LRF skulle var riggat. Och det är klart att jag hymlar ju inte med att jag tillhör ju dem som var rätt kritisk till att jag tyckte att vi inte gick så långt, vågade gå så långt i förändringarna redan då i första slutsatsen, och första steget av den här processen. Och sen som sagt klev jag ju ifrån min roll och har ju egentligen inte sett och hört så mycket förrän den här remissen kommit ut nu.
Varför såg du det som nödvändigt att genomföra förändringar?
Jag, i min bakgrund, 11 år som ordförande i en region som precis som alla andra regioner har väldigt stora skillnader. Vi ser hur det finns lokalavdelningar och kan vara i samma kommun. Lokalavdelningar som har en tradition och en funktion i sin bygd som funkar då per definition väldigt bra och har en viktig roll. Och i samma kommun kan det bara grannlokalavdelningen vara jättetuffa förutsättningar för. Den har ingen naturlig roll och funktion i bygden. Det har tagits över av andra aktörer. Det är svårt att väcka företagarnas engagemang. Och det är samma stackare som får dra lasset. Och det blir bara nästan ett skådespel när man har deras årsmöten. Samma 6-7 personer sitter där och kör igenom en agenda bara nästan pliktskyldigast. Inget engagemang och glädje egentligen utan någon form av plikt. Och det här blev tydligare och tydligare för mig att ska vi bygga en organisation som bygger på att det ska ske ideella under och av plikt och lojalitet och inte av glädje och engagemang, så kan vi inte bygga framtidens proffsiga företagarorganisation. Det har någonstans växt fram hos mig.
LRF har förstås utrett situationen ganska grundligt och Om vi backar då till 1972, året efter LRF startades, då fanns det 132 600 medlemmar i 1770 lokalavdelningar. 50 år senare är medlemsantalet ungefär detsamma, medan lokalavdelningarna har minskat till 955 stycken. Och under den här tiden då har kommungrupper tillkommit. Vi ska ju komma in lite mer på vad kommungrupper är. Och man konstaterar då de tre vanligaste aktiviteterna i en lokalavdelning är sociala aktiviteter 80%, studiebesök 69%, fältvandringar 39%. Det blir mer än 100%, men det anger väl ändå någon form av fördelning då av vad man sysslar med. Vad tänker du kring den här sifferexercisen som jag gjorde nu då?
Ja, jag tänker att vad gäller aktiviteterna så känner jag igen bilden väldigt väl. Att lokalavdelningens viktigaste funktion idag är just att vara stå för det sociala. Och så i den mån man kan krydda det med sociala aktiviteter som kombinerar med någon form av fortbildning kopplat till företagande och näringslivet så blir det bra. Men det måste inte vara så heller. Och sen ser man ju, precis som du var inne på siffrorna vad gäller strukturutveckling i lantbruket, så är den ju otvetydigt så. Jag kanske bara så där utan att ha dykt i siffrorna är förvånad över att vi inte hade ändrat medlemsantalet. Vi vet ju att vi har varit mycket fler, men att vi sett, om vi drar passaren tillräckligt långt tillbaks, inte var så stor skillnad i medlemsantalet totalt. Det är ju en reflektion i sig.
Jag vet inte om det har att göra med familjemedlemskap och sånt möjligtvis, men det får vi väl lämna till någon kunnigare person att reda ut. Det som då också är intressant, eller det mest intressanta, är att man konstaterar att 63% av lokalavdelningarna de betecknas som aktiva, och då är det alltså totalt 609 av de här 955 lokalavdelningarna. 37% är inaktiva eller betecknas som haltande. Och då har jag för mig att haltande innebär att man inte uppfyller kraven på 1, hålla årsmöte och därmed utse en styrelse, och 2, minst ytterligare en aktivitet per år. Låter det bekant?
Ja, det låter väldigt bekant, och jag kanske skulle vilja säga att den här, vad som är välfungerande eller ej kan man ju alltid fundera på, men det finns, som jag sa, ett antal lokalavdelningar som de genomför ett årsmöte, men det är högst pliktskyldigt och av lojalitet, och det, om det sen sker någon form av aktivitet mer är tveksamt. Så kategoriserar man de lokalavdelningarna till tveksam funktion, även fast de på pappret har en funktion, så kanske vi får ytterligare en större andel som man kan sätta en liten frågetecken om inför framtiden.
Det här med att LRF ändrar sin organisation har faktiskt rönt medialt intresse över hela landet. Och det är ju inte helt vanligt när det gäller en organisationsförändring, men så är faktiskt fallet. Och jag har hittat ett par inslag från Sveriges Radio och tänkte vi skulle börja lyssna på Ninni Kolmodin som är vice ordförande i regionstyrelsen på Gotland, vad hon har att säga kring det här.
Ninni Kolmodin är mjölkbonde i Lau, vice ordförande i LRF på Gotland, och har varit med i arbetsgruppen som tagit fram förslaget Framtidens folkrörelse, som nu är ute på remiss i hela LRF-Sverige. Hon vill ha ett undantag för Gotland.
Om vi inte får göra en egen gotländsk variant, då blir vi en kommunavdelning med våra 3300 medlemmar. Det ser jag som den största risken, att bli en kommun. Då tappar vi totalt vårt engagemang.
Då tappar vi totalt vårt engagemang, säger Ninni Kolmodin. Är det den stora invändningen mot att nedgradera lokalavdelningarna?
Ja, det är ju den invändningen som har lyfts i debatten om att det är engagemanget som man tappar. Och jag tror att det är någon fullt rimlig invändning från de lokalavdelningar som faktiskt har en roll i sin bygd, fungerar hyfsat bra och skapar ett engagemang. Där är det nog risken så att om man blir släppt till vargarna, så att säga, men att man LRF tar sin hand ifrån en, och så får man i några lokala intressegrupper göra vad i sjutton man vill, så kanske man faktiskt tappar engagemanget, för då gör man det inte på det sättet kopplat till i en större helhet där man känner att man är med och bidrar i en, som sagt, en helhet där man har en roll i organisationen, en funktion. I det här fallet kanske att ordna sociala aktiviteter och vara ett nätverk. Så jag tror att den är högst relevant i många bygder och inte bara på Gotland. Vilket också är en av min kritik till det liggande förslaget. Att jag inte tycker att man har adresserat och funderat tillräckligt mycket hur det engagemanget som finns där det fungerar ska fångas upp bättre inom ramen för de nya kommunavdelningarna. Jag tror att man slarvar bort lite engagemang här.
Har du några tankar på hur det skulle kunna gå till?
Man behöver nog förädla tanken utan att bygga en ny komplicerad organisation. Så behöver man nog förädla tanken mera kopplat till det som har nämnts lite, kommunavdelningar. Här har vi också chansen att göra nytt och rätt. Där det då finns existerande lokalavdelningar som funkar och har en funktion. De kan ju med fördel tas in som kommunavdelningar och vara en tydlig del av en kommungrupp som egentligen fortsätter att göra det de gör. Och så tycker jag att det gäller att hitta en ekonomisk, ska vi säga, struktur eller redovisningsstruktur som funkar för de här. Som inte drar nya kostnader för LRF som organisation men ändå gör att det blir en hanterbar administrativ ekonomihantering för de här lokalavdelningarna så att de inte behöver själva sitta med pengarna i en plåtburk så att säga. Krasst, va? Alltså den typen av stöttning som ändå inte drar massa kostnader till LRF.
Du har varit en föreningsmänniska under hela ditt liv. Hur stor betydelse har det att det finns en form av piska med stadgar? Du måste hålla ett årsmöte, du måste välja in folk i en styrelse och du ska ha en verksamhetsplan. När du plockar bort det betslet, eller vad man nu ska kalla det, vad gör det med en grupp människor och den verksamheten?
Alltså jag tycker den där frågan är jätteintressant därför att det finns både hot och möjligheter i det. Och möjligheterna i det, den är just att jag ser, som många andra, att en kommande generation eller nuvarande generation unga förtroendevalda eller potentiella inte alls är intresserade av att gå in i den typen av åtaganden, breda åtaganden över tid som det kanske ändå innebär att sätta sig i en styrelse och ta ansvar för en rad frågor. Och då blir de här formalian, den kan bli hämmande för engagerade människor. Att man känner att vi vill inte jobba under den här strukturen med att ha en sekreterare, en kassör och vi ska ha den här. Det tycker jag man måste ha med i bakhuvudet. Sen har jag samtidigt sett att har man stadgar, har man ändå den strukturen och betslet som du säger. Då är det också ett sätt för LRF att säkerställa att vi inte har aktörer, lokala grupper som hoppar över planket så att säga och uttrycker saker som inte alls är förenligt med vad LRF vill. Man kan ju tänka sig då att en grov tanke att en lokal intressegrupp då som en lokalavdelning har varit och sen blir en lokal intressegrupp utan något betsel och styrsel uppifrån kan ju någonstans börja härbärgera individer som inte alls är intresserade. Det kan ju vara lokala små miljögrupperingar som faktiskt uttrycker åsikter som egentligen inte ligger i linje med LRFs synsätt på aktivt skogsbruk eller aktivt lantbruk. Den har man ju svårare att rama in och hålla i tyglarna. Det kan också vara att enskilda grupper tar sig uttryck att kontakta media och göra sig till talesperson för en större gruppering utan att de egentligen har legitimitet. Så det finns ju både för- och nackdelar med det här att släppa det.
Vi ska lyssna till Maria Hovendal som är vice ordförande i LRF Skåne. Detta är också ett inslag från Sveriges Radio men nu P4 Kristianstad.
Lantbrukarnas riksförbund LRF planerar en större förändring där de 955 lokalavdelningarna ska omstruktureras och förslaget är nu ute på remiss. Förslaget går ut på att flytta kraven på stadgar och årsstämmer från de lokalgrupperna upp i organisationen till kommungrupperna. Men om det här är en bra eller dålig idé, ja det råder det dela meningar om. Maria Hovendal, vice ordförande i LRF Skåne, menar att det är på tiden att en omstrukturering genomförs.
Det har sett likadant ut sedan vi började 1929. Och det som förändringen är nu, det är då att man kan ha kvar sina lokalavdelningar men man behöver inte ha årsmöten och stadgar utan det blir som en arbetsgrupp som är frivillig. Och däremot satsar man då på kommungrupperna som innan inte har haft några stadgar men då får de stadgar istället och även ett arvode. Ja, istället för att gå på årsmöte i en lokalavdelning så går du på ett årsmöte i en kommun.
Men Bertil Nilsson, ordförande i LRFs kommungrupp i Ängelholm, tror att detta kan påverka de lokalgrupperna negativt.
Alltså jag tror på det här lokala förankringen. Det är viktigt. Ska vi ha en levande landsbygd så ska vi ha också välfungerande lokalavdelningar. Men det viktiga är ju att kommungrupperna stärkes, för att det är där vi påverkar lokalpolitiker när det gäller till exempel byggelse på åkermark, lokal upphandling av livsmedel och så vidare. På kommungrupperna måste stärkas.
Och under torsdagen så hålls ett informationsmöte om den eventuella omstruktureringen där båda parterna kommer att medverka. Carolina Ullbrand, P4 Kristianstad.
Vi har varit inne på det tidigare och Maria Hovendal nämner detta, att det har sett ungefär likadant ut i alla år organisatoriskt. Och nu vill man då istället satsa på kommungrupper. Om vi börjar med att beskriva, vad är en kommungrupp egentligen? Vad är skillnaden mellan vad en kommungrupp gör och en lokalavdelning gör? Att verksamheten begränsar sig till en kommun, då, det säger ju namnet. Men i övrigt då, Peter?
Ja, jag tycker att här ser vi en av de första problemen där vi är idag. Att med brist på personer som vill engagera sig, så hamnar vi i att det ofta är samma personer som är drivande eller nyckelpersoner både i en lokalavdelning eller och i kommungruppen, framförallt i mindre kommuner. Och det här kan vara bekymmersamt så tillvida att det faktiskt är väldigt olika frågor. Om lokalavdelningen, som vi har konstaterat, har en väldigt viktig funktion, kanske den viktigaste, att jobba som socialt nätverk och sociala funktioner med träffar och olika event, så är ju kommungruppens roll att jobba med näringspolitiska frågor, politisk uppvaktning, opinionsbildning i kommunhuset, om man ska vara lite tillspetsad, alltså vara en proffsig opinionsbildarorganisation lokalt. Och det kan ju vara två helt olika både roller och egenskaper som inte alls passar samma person att jobba med. Men här tycker jag att här blir det bara, för att lösa problem så är det ofta samma personer som ställer upp, och så tröttar man ut personerna i båda organisationerna, så att säga, i båda delarna där. Man orkar inte riktigt ge hjärnet i någon av dem, men känner återigen plikten då, och lojaliteten att ställa upp och bära båda de här. Så här tror jag det är viktigt, det förslaget pekar på, att professionalisera kommungrupperna, tydliggöra det uppdraget. Det är en påverkan. Vi ska ha stöttning från regionstyrelser eller regiontjänstemän som är sakkunniga i vissa frågor och sådär, för att vara jäkligt på ren svenska pålästa och duktiga när vi kommer in där i kommunhuset.
Har du själv suttit i kommungruppens styrelse?
Ja, jag gör det nu. Och som vice ordförande här i Mjölby kommun. Och jag ser, även fast jag pratar mot mig själv lite, att det har varit svårt när jag förut var valberedare att hitta de här företagarna som bland de yngre. Men generellt sett så är det någon erfarenhet, bland annat från Västra LRF i Väst, som har kört nu stadgebundna kommungrupper länge. Och det är min magkänsla också, att de yngre företagarna kan förr, om man bara förstår vad kommungruppsuppdraget innebär, att det är inte att ordna fältvandringar, det är inte i första hand att hitta trevliga mötesplatser utan för medlemmarna, utan det är att vara en viktig remissinstans till kommunen. Då ser de yngre företagarna att det är möten som sker kanske företrädesvis dagtid med tjänstepersoner och politiker i kommunen. Det är möten som inte kvällstid när man vill vara hemma och lägga barn och ta hand om familjen. Och det är möten som kräver professionella människor som är pålästa, och jag jobbar med sådana frågor som påverkar mitt eget företagande. Och då ser vi att när man väl har kommit in i kommungruppen, så ser man att här kan jag göra nytta för mitt eget företagande. Vilken annan roll, annat än att gå in som kommunpolitiker, kan jag bygga en relation till kommunens viktigaste beslutsfattare? Det kan jag inte på något annat sätt än att göra det i den här typen av påverkansarbeten, och det har jag nytta av som företagare. Så man ser en egen nytta i det också där.
Kan, är det rättvist också att säga att det tas väldigt många viktiga beslut för lantbrukare i en kommun, och att det är viktigt att kunna påverka här?
Ja, det är ju massor med frågor, och jag skulle säga att det, fler blir det, därför att det kan ju skilja så mycket mellan hur man tolkar samma regelverk i två grannkommuner. Och därför blir det ju så viktigt att, tyvärr får man säga, det går inte bara lägga en mall på LRF-regionen och säga så här ska det göras och prata med länsstyrelsen, utan sen måste det göras ett hantverk ut i varje kommun.
Lokalavdelningarna, de har ju ofta varit navet för att lösa olika akuta situationer. Vi kan ta djurskyddsärenden när det blir skogsbränder och så vidare. Om du då släpper lokalavdelningarna lite bildligt talat, hur påverkas den förmågan då?
Man kan se det på två sätt. Det ena sättet är ju att se det som att om det kommer en kraftledning eller någon annan infrastrukturell problem, något yttre hot över bygden, en stor järnväg eller något som ska skära vår bygd i två delar, då kommer det automatiskt, spontant bildas grupperingar som kommer att vara en motkraft eller motrörelse som kommer att organisera och engagera berörda markägare. Så att man skulle tillspetsat kunna säga att det där behöver inte heller vara orolig för. Däremot kan man väl säga då, dels kan man ju säga att det är inte självklart att LRF har någon då påverkan i den typen av spontana grupperingar, att man kan säkerställa att frågorna drivs på ett sätt som gynnar LRFs linje. Så dels har ju inte LRF kontroll över det. Den andra invändningen är ju det du sa. Vi kan då här till Östergötland när vi hade mjältbrandsutbrott här för några år sedan. Tack vare lokalavdelningarna när vi behövde få tag i samtliga nötkreaturshållande gårdar inom det här berörda området. Då var det ju tack vare lokalavdelningarnas nätverk som vi via några liksom tryckknappsfunktioner då kunde få nätverket, kunskapen om var finns de här. Han har några kor som betar där, han har några kor där, och så kunde man liksom komma. Och där tror jag, likadant stormen Gudrun som visade hur LRFs lokalavdelningar var viktiga för hela civilsamhället. Och det är en av svagheterna tycker jag i förslaget, att vi inte har funderat till på hur vi säkerställer i det nya förslaget då att vi har den här lokala förankringen och kontakten i våra nya kommunavdelningar. Därför att 6, 8, kanske 10 personer i en stor kommungrupp kan aldrig ha samma fingertoppskänsla i hela kommunen och stå för samma legitima nätverk som kanske ytterligare ett antal lokalavdelningar har. Så jag ser inte alternativ att ha kvar lokalavdelningen över tid om de inte funkar väldigt väl. Men hur ska vi istället kompensera det nätverket? Den tror jag vi behöver processa mer.
Har du några färdiga förslag?
Nej, det har jag inte, men man skulle kunna tänka sig att man hittar kompromisser av det som är framlagt. Det vill säga att i bygder där vi har väl fungerande lokalavdelningar, där fortsätter de att stå för det lokala nätverket i sin bygd. Och sen i andra bygder kanske äldre faktiskt skulle våga jobba med att man utser kontaktpersoner. Som får ett visst mandat att egentligen inte vara mer än just kontaktpersoner. När den hamnar en remiss om en vattenfråga i knät på en kommungrupp i en del av kommunen där man inte har någon förtroendevald i kommungruppstyrelsen, då har vi ändå någon form av LRF-kontaktperson som vi kan kontakta i kommungruppen och säga att du som är expert här i bygden, vilka företagare ska vi prata med som är berörda, vilka markägare, har du någon egen syn på det här förslaget? Så att vi inte bara gissar vilt här från kommungruppen. Men det finns också en bredare perspektiv i LRF det här, och den är ju att LRF som organisation har haft rätt stor respekt för att vi är en av få organisationer i Sverige som ändå har ett nätverk nedanför kommunnivå. Politiska partier, idrottsföreningar, det är sällan att de har ett strukturerat nätverk i samma organisation hela vägen under kommunnivå. Sen låt gå i hjältens namn att som du gjorde i inledningen här konstaterar att många fungerar bara i det här nätverket på pappret. Men vi har ändå det. Och det tycker jag vi ska vara måna om, det varumärket.
Men tror du då att baksidan av just detta är något som har, inte skrämt, men åtminstone fått de ansvariga inom LRF att gå den väg man nu går? Det vill säga att det är lätt att peka på detta som en akilleshäl, om vi nu antar att utvecklingen fortsätter med ännu större problem i framtiden att få engagemang i lokalavdelningen, att då kan andra peka på, ni kallar er folkrörelse men titta här, hälften fungerar inte. Att man ser den utvecklingen komma.
Det skulle mycket väl kunna vara så att man ser det, att det kan bli ett ankare. Vi ser det ju även idag här att vi säger att vi har si och så många kommungrupper, om man bara går som till ett område som jag känner väl då, Östergötland. Vi har 13 kommungrupper, men det är klart att det finns en väldig variation i hur väl de fungerar i klartext. Så att det är ju en lite skimär på pappret att säga att LRF Östergötland finns väl förankrat på ett väl fungerande sätt i 13 kommuner. Så även här redan idag är vi ju där att vi får vara försiktiga med att lita på att vi har en tryckknappsfunktion överallt.
Hur stor skillnad kommer det då bli när man, om vi nu antar att det förslaget går igenom, när man sätter stadgebundenhet då på alla kommungrupper och puttar in mer pengar och tydligt pekar att det här är vår framtid, det här är nu vår nya lägsta nivå, det är här vi ska fokusera. Kommer inte då ett antal kommungrupper som idag är ganska inaktiva att plötsligt blomma ut?
Ja, men vi kan väl hoppas på det. Att det. Och det är väl det som hela förslaget hoppas på då. Sen kan ju den som vill vara djävulens advokat då invända att ja, men det är ju jättesvårt idag att få folk till vissa kommungrupper. Varför skulle det bli så mycket lättare bara för att vi stadgebinder dem? Och det kan ju vara en relevant invändning. Men jag tror att det är så att kombinationen av att man tydliggör, dels som vi sa att det var motionsrätt i stämman, så helt plötsligt får kommungruppen den funktionen att samla medlemmarna, kunna ställa motioner och välja stämmomandat till stämmofullmäktige. Det kan ju vara en sätt att stärka då vikten av kommungruppen. Och den andra blir väl kanske återigen då att frigör vi några av dem som ändå trots allt kanske ute i lokalavdelningarna finns och är engagerade, men som egentligen är mera intresserade av att jobba med det opinionsbildande påverkande arbetet, så att säga. Då kanske de frigörs i sin kapacitet om de inte känner att de behöver bära upp lokalavdelningen längre. Och där tror jag att det ändå finns några stycken förtroendevalda att plocka som kan lägga lite mer kraft då i en uppförstärkt kommungrupp.
Det finns säkert inte ett sifferunderlag på detta, men har du någon känsla för hur vanligt det är att förtroendevalda dubblerar, att man sitter dels i kommungruppens styrelse men sen även har en viktig position i en lokalavdelningsstyrelse?
Ja, som du säger, jag kan inte se exakta siffror, men jag tror det är relativt vanligt, därför att det har ju varit i vissa kommuner och kommungrupper till och med en tradition att lokalavdelningsordföranden skulle på något sätt utgöra del av kommungruppen. Nu på senare år har vi ju försökt att professionalisera på kommungrupperna genom att de ska ha en mera fristående valberedning som plockar en kommungruppsstyrelse på bästa sätt, och lokalavdelningar mera ska nominera namn är ju arbetsprocessen, åtminstone här i Östergötland då, i kommunernas arbetsordning. Men icke desto mindre så finns det säkert en stor variation, och jag tror att den här traditionen att personer med en betydande roll i lokalavdelningen även finns i kommungruppen är rätt vanlig. Det kan man nog lätt konstatera.
Ska det vara så att en kommungruppsstyrelse är egentligen en regionstyrelse i miniatyr när man sätter samman den?
Så ska det nog egentligen vara. Fast i det här fallet så tror jag att det är viktigare. För i en regionstyrelse, om man tar den liknelsen, så är det ju viktigt att olika produktionsgrenar finns representerade och sådär, för att fånga de dimensionerna och skära på det hållet. Jag tror att en av de viktigaste delarna i en kommungrupp, det är faktiskt såklart olika produktionsgrenar, men just också regionala spridningen i kommunen, så att så många delar av kommunen som möjligt täcks in. För då täcker man in olika produktionsgrenar per definition, för att kommunen ofta har lite olika produktion i olika delar.
LRF gör, jag vet inte om det är varje år, men man gör i alla fall en medlemsundersökning som heter Nöjd medlem. Och i den som genomfördes 2022 så framstår då tre frågor som de viktigaste enligt medlemmarna att LRF ska syssla med. Och den viktigaste då, den är att LRF driver det gröna näringslivets frågor bland politiker och andra beslutsfattare. 73% anger detta som mycket viktigt. Att LRF arbetar för att skapa positiv opinion för det gröna näringslivet anger 67% som mycket viktigt. Och som trea, att LRF har god tillgänglighet och ett gott bemötande, 56%. Och i den här texten då som LRF skriver i sitt remissförslag, så är efterfrågan på sociala aktiviteter i avtagande. Hur väl stämmer den här bilden som tecknas med din bild?
Jag ställer ju mig bakom den bilden till 100%. Och jag tycker väl att det finns en tendens här i, alltså, jag brukar säga att vi är väldigt urbana i vårt sätt att på landsbygden idag med. Jag brukar skoja och säga att vi gymmar i stan, vi dejtar i stan, vi har våra nätverk i andra som skär på andra håll än kanske främst i LRF. Man sitter på Facebook och nördar ner sig i grupper istället med skär på hela världen. med sådana som har samma intresse. Eller i kommunen eller i nationell nivå. Så att därför så tror jag att den sociala funktionen, den är i vissa bygder och vill jag inte förringa på något sätt, med all respekt, jätteviktig. Men överlag så har den förväntan på att äldre ska stå för den delen minskat väldigt mycket. Och just de här andra delarna med opinionsbildning, stöttning i kniviga frågor vad gäller äganderätt, intrång och sånt, vattenfrågor och annat. Det är väl så viktigt och de viktigaste förväntningarna medlemmen har. Och det har vi ju sett många år. Att det är så man uttrycker sig i de här nöjd medlemsundersökningarna. Sen tillhör jag dem som har tagit med rätt mycket nypa salt på nöjd medlemsundersökningar, för de är inte så stort urval. Men det stämmer väl med den känslan när man har varit ute i lokalavdelningar också och pratat vad man har för förväntningar på vad LRF ska jobba med och leverera.
Sen är ju inte LRF ensamt om att bedriva sociala aktiviteter på landsbygden. Vi har ju hushållningssällskap, skogsägarföreningar, ja, mer bygdeföreningar av olika slag. Och jag vet att du sa vid något tillfälle att det är nästan så att de konkurrerar om samma personers tid. Är det så du tänker?
Ja, det tycker jag nog blir tydligare mer och mer här. Att vi har en kvarleva av en massa organisationer som har en gång i tiden hade en viktig funktion ända ner på gräsrotsnivå. Det är här, vi kan ta hushållningssällskapets Gillen som ett exempel. Men går man utanför lantbruket så kommer det kanske även in lite grann, ja, men skogsägarföreningarnas olika typer av medlemsaktiviteter. De har en viktig funktion allihop, kan man tycka, och det har de säkert. Men någonstans så är det lite samma personer som idag då attraheras av att ta de här. Och det blir allt färre, om vi tar ett lantbrukets del, som är de potentiella som ska bära upp de här. Och där, i den märkelsen blir det att vi både vad gäller aktiviteterna och de förtroendevalda i hög grad konkurrerar med varann och ska bära upp strukturer som vi inte har människor nog att besätta. Och det här tycker jag är något vi verkligen måste våga zooma ut i lantbrukssverige och titta lite på. Va?
Så man hårdrar det här så är LRFs strateger, de är bara förutseende här att man gör den här förändringen innan organisationen inom citationstecken havererar då på grund av de här olika omständigheterna som vi har pratat om.
Ja, jag vill nog faktiskt drista mig till det att någonting måste göras, annars kommer det att ske sotdöden så att säga på många håll. Och det här kan man backa och säga, det var ju en av min kritik till återigen framtidens folkrörelse i första delen, att jag tyckte att man inte vågade gå tillräckligt långt. Sen blir det nästan så pendeln slår åt andra hållet när förslaget har fått knådas internt nu i de här arbetsgrupperna, för nu istället så lämnar man lokalavdelningarna helt på en gång. Utan att, som jag var inne på, ha beaktat hur vi hanterar det och engagemanget som finns där de fungerar bra. Så från att man inte vågade ta i frågan om lokalavdelningarna och det fanns en förväntan om att det fortsatt skulle ske ideella under, var vi där då 2018-2019 som slutsatsen efter alla de här konferenserna i framtidens folkrörelse. Jag tyckte att det var inte någonting nytt, märkvärdigt, revolutionerande för framtiden. Så har man gjort ett väldigt omtag här som nästan blir för inbegripande istället för att kunna landa väl i alla parter, hos alla parter. Så jag är lite förvånad, men det kanske är den verkligheten som också har kommit fatt delar av LRF Sverige här, att gör vi ingenting nu så kommer det ske saker ändå som vi inte har kontroll över.
Det är alltid intressant att försöka analysera när det sker sådana här tvära kast. Och eftersom jag känner till Västra Götaland ganska väl, som det var först med att stadgebinda kommungrupperna, de kände sig ju motarbetade av LRF-organisationen, i alla fall på riksnivå. Och nu plötsligt är Västra Götaland något slags föredöme nästan här. Men Att det blir ett sånt tvärtkast, då, har du några tankar där? Varför har det blivit så?
Jag kommer ihåg att jag själv lyfte de här frågorna i ett kritiskt perspektiv. Återigen, varför vi inte vågade tänka ännu mer kreativt om hur vår organisation ser ut. Och det har jag gjort från tid till annan under hela min tid jag var ordförande. Och nu kan vi konstatera då att återigen det blir ett väldigt kraftfullt förslag. Och varför kommer det? Jag tror att det är så att man ser den här verkligheten ute i lokalavdelningen med de siffror du inledningsvis presenterade om hur allt fler lokalavdelningar har svårt att attrahera och fylla sitt uppdrag och så vidare. Och det gör att allt fler har kommit till en insikt. För ska jag vara riktigt tillspetsad så kan jag uppfatta att det har inte minst på central nivå i tjänstemannagrupperingar men kanske även i förtroendemannaled funnits någon lite idealiserad syn på lokalavdelningen med återigen en förväntan om att det ska ske ideella under. Sen står vi också mitt i en brytgräns just nu uppfattar jag. När vi hade den här framtidens folkrörelse så hade vi redan då i min styrelse som jag hade då här i LRF Östergötland en jättediskussion om vad vi la för laddningar i begreppet folkrörelse. Och för en del som då tillhörde, om man får uttrycka sig utan att vara nedvärderande, den kanske mer traditionella föreningsmänniskan och hade det här i själen, så var ju folkrörelse som begrepp något positivt, något fint. Vi krokar arm, vi gör det här tillsammans, vi förflyttar positioner. Men för en del yngre eller som inte hade traditionen i föreningen och föreningsrörelsen på det sättet så var ju det här nästan lite ABF-klang och liksom lite arbetarrörelsen över sig. Det här passar inte en företagarorganisation alla 2025. Och den tycker jag är intressant att man LRF ändå har fortsatt att använda den och inte liksom knåda ens själva begreppet folkrörelse. Är ens det önskvärt? Och det visar på att vi är nog i väldigt kulturbryt just nu här.
Du lyssnar på Lantbrukspodden som i det här avsnittet handlar om LRFs stora organisationsförändring. Du hör lantbruksreporter Göran Berglund intervjua Peter Borring, tidigare regionordförande i LRF Östergötland, om hur han ser på medlemsorganisationens utmaningar.
Lantbruk skrev i nummer 12 som kom ut 17 mars då, 2023 om förändringarna som är på väg och vi genomförde bland annat en opinionsundersökning där ordförandena i lokalavdelningarna fick möjlighet att svara ja och nej rakt upp och ner på det här remissförslaget och utfallet var att det var jämnt skägg kan man säga. Men då med ganska olika regionalt utfall. Vad tänkte du när du såg den här undersökningen? Tyckte du till att börja med att den var intressant?
Ja, det var den. Absolut. Därför att det är ju jämnt skägg men sen samtidigt ser man ju att det, i vissa lägen är det verkligen det och i andra lägen så är det ändå kanske ändå lite större skillnad fast det faller åt ena eller andra hållet. Men det jag konstaterar när jag ser det som var lite häpnadsväckande det var väl att jag hade nog utifrån de skötska erfarenheterna någon fördom får man väl säga i det här sammanhanget då. Att det var en större uppställning för förslaget företrädesvis i de södra produktionsbygderna, i södra Sverige starka produktionslantbruksbygderna. Inte minst slättbygd växtodling och att det kanske i skogs- och mellanbygd fanns en mera positiv inställning till att behålla lokalavdelningarna och nuvarande modell. Och här fick jag väl lite på skam då man ser att bland annat då Skåne var så kompakt emot utifrån undersökningen. Och den får ju mina så att säga, tankar att komma på skam vad gäller det. Däremot kanske jag är mindre förvånad av att Halland är så emot förslaget. För där tror jag det finns väldigt mycket av föreningstradition och ett relativt bondetätt produktionslantbruk. Så man har ändå fortfarande många lokalavdelningar och struktur att bära ihop det här på ett bra sätt. Va?
Men om vi tittar då regionalt då, du nämnde att Halland finns ett motstånd, Skåne också och Gotland då ett kompakt motstånd för det är man då rädd för att Gotland är en enda kommun och då innebär ju det att då får du bara en enda LRF-enhet på hela Gotland och det vill man inte. Och det talas ju också om ett undantag för Gotland, tycker du det är rimligt?
Ja, det är nog utmaningen där. Hur hittar vi en modell som funkar i hela Sverige? Jag tror nog i ärlighetens namn inte på att man ska göra ett undantag på Gotland. Utan man måste nog vara musikalisk och hitta en modell som fångar den här variationen i regionalt. För vi behöver ju inte bara gå till Gotland utan det är ju återigen, du kan ju titta i Mälardalen är ju rätt så kategoriskt emot om man bara skulle gå på siffran. Men sen när man börjar titta så ser man att det är väldigt jämnt skägg. Och då tror jag det är så att du kan ha en väldigt stor skillnad i Mälardalen, Sörmland exempelvis, på mellan två enskilda lokalavdelningar. En har hittat sin funktion i bygden fast man är väldigt storstadsnära och har en väldigt heterogen medlemsgrupp, och den andra har inte hittat sig. Och den där tror jag gör att man även inom regioner behöver kunna hitta lite olika sätt att implementera det här.
Om vi tittar då på vilka regioner där ja-sidan är starkast, Västra Götaland är den är klart starkare där, och det är inte så konstigt för det är där man har kört kommungrupper lång tid. Men det finns också andra där det finns en klar ja-övervikt, och en av dessa är din region då, Östergötland. Sen har vi Mälardalen, där är det helt jämnt, och ja, den som vill då kan gå in i det här numret av Land Lantbruk och studera siffrorna närmare. Men en poäng i sammanhanget är också att 824 lokalavdelningsordförande har fått frågan, för de har haft en registrerad mailadress. Endast 378 har svarat. Apropå engagemang.
Ja, det är ju en mätare så att säga lite grann. Hade du haft 90% svarsfrekvens, så hade det ju kanske varit ett sätt att uttrycka vilken engagemang som finns i lokalavdelningen.
Det finns en del pengar liggande i lokalavdelningarna, har jag förstått. Det kan vara riktigt stora belopp på några håll, och de kan väl ha uppkommit genom ett arv, donationer eller något lokalt arrangemang som har genererat pengar under årens lopp. Det kan väl finnas olika anledningar till det. Och här skissas då fyra alternativ i LRFs remissförslag. Göra medlemsnytta av hela kassan. En resa eller en rejäl fest eller flera. Vad vet jag. Överlåta kassan till LRFs kommungrupp att använda till sitt näringspolitiska påverkansarbete. Hoppas det inte är bestickning vi pratar om här då. Jag skojar nu, som ni förstår. Sen kan man även välja att överlåta kassan till sin LRF-region för medlemsnyttiga ändamål. Eller skänka kassan till välgörande ändamål rent allmänt. Kanske en närstående förening som stärker bygden. Är detta något problem i sammanhanget, skulle du säga, utifrån dina kunskaper?
Jag tycker den här frågan är, man kanske behöver fundera på om det inte är så att någonstans ska pengarna hitta ett sätt att landa tillbaks till de lokala medlemmarna i bygden. Det kanske inte ska vara till en fest och medlemsnytta, men kan de komma åka in till regionstyrelsen, regionen, men kanaliseras tillbaka till bygdens påverkansarbete, då finns det ju ett sätt att skjuta på i det ändå. För det är en del lokalavdelningar har ju ändå rätt stora pengar. Men det är ju mitt personliga sätt att se på det. Jag tycker att pengarna som har uppkommit lokalt ska ändå någonstans komma framtida generationer också till del.
Lokalt. Det konstateras här att det saknas en samlad kunskap om hur ekonomin i lokalavdelningarna ser ut. Men det är något som LRF följer på just nu i stunden att kartlägga. Då. Så det får vi väl veta mer om i framtiden. Ja, när det läggs den här typen av förslag, då brukar de ju gå igenom i slutändan, om än i något modifierad form. Är det din bedömning att så kommer att ske här också?
Jo, men det tror jag att det är. Men det, som sagt, och det ska man också vara väldigt... Det är verkligen ett förslag där som ligger. Så att det är ju inte bara kosmetika att man begär in remissynpunkter här och så. Utan det är, jag tror och tänker att det är genuint så att man verkligen vill ha in synpunkter för att mejsla fram någonting som sen blir det slutliga förslaget på hur man ska ta inriktningsbeslut. För återigen, varför kommer man så långt? Det har ju varit kritik om att det här var ett så långtgående förslag. Jag tror att om man bara hade lagt upp lite luddiga rubriker så hade vi inte fått det här engagemanget runt det. För det är ju ett problem, om jag ska vara lite självkritisk i LRF, för att vi har en tendens till att skicka ut rätt floskelmässiga luddiga frågor som för den alla andra än de som själva har varit inne och tänkt i processen väldigt mycket är bara rent flum, ursäkta uttrycket. Och då är det rätt svårt för en vanlig lokalavdelningsengagerad som har sin vanliga vardag att jobba med att orka tänka in. Nu kom det några nya frågor från regionen. Vad ska vi tänka om det? Ja, de där ska jag titta på när jag får tid, och sen springer det iväg. Så man var nog tvungen att ändå forma fram något som var rätt konkret för att få en reaktion i systemet.
I förslaget så sägs att istället då för att bli medlem i en lokalavdelning, som du blir idag om du söker inträde i LRF, så ska du bli medlem i en region. Det har du lite tankar kring, har jag förstått.
Ja, men jag tror att det kan vara en sån sak som kan vara väldigt symboliskt viktig för att bibehålla någon form av känsla, koppling till en bygd. Så att man faktiskt skulle titta över vad kan man, är det åtminstone på kommunnivå man ska vara medlem. Sen är det ju en sak vad man gör det formellt, men precis som idag att man ändå kopplar det till att få välja vilken kommun. Är det den du bor i eller den du har en koppling till en fastighet i eller så. Det tror jag kan vara en symboliskt viktigt för att koppla medlemmen lite längre ner så att säga, närmare där han eller hon finns.
Då ska vi också avslutningsvis säga här då att på Riksförbundsstämman då, LRF, som kommer nu i slutet av maj 2023, så kommer man att ta ett inriktningsbeslut. Och sedan är då tanken om att det finns en majoritet för att fullfölja det här, att man stadgeändrar året därpå då. Och ja, jag vill tacka dig Peter Borring för att du återigen har medverkat i Lantbrukspodden. Jag måste ändå avsluta med en fråga som jag tror jag skulle få synpunkter på om jag inte ställde. Det är, när får vi se Peter Borring som förtroendevald i LRF igen?
Jag är ju där redan i kommungruppen. Men jag har väl kanske kommit till den insikten med att om man är engagerad som medlem och har lite nätverk och kontakter och förmågan att ändå ibland höras lite, så kanske man kan göra sitt bästa för att förflytta och förändra och påverka sin organisation även utanför.
Du har hört lantbruksreporter Göran Berglund intervjua LRF-profilen Peter Borring hemma i Skänninge. Sam Segerblom har klippt avsnittet och jag som har producerat heter Maria Gramer. Har du synpunkter eller förslag på ämnen och gäster till podden? Maila oss på lantbrukspodden@landlantbruk.se. Lantbrukspodden görs av Land Lantbruksredaktion som är en del av LRF Media.
Lantbrukspodden presenteras i samarbete med Tamas rundbalsnät och Pressgarn, Tamanet Plus och Tama Twine Plus. De är lösningar för lantbrukare och maskinstationer med höga krav och säkerställer tillförlitlig balning. Mindre stillstid, perfekta balar. Besök tamaskandinavia.se för att läsa mer eller kontakta din lokala återförsäljare.